Vi har nu tagit en paus och är nu fortsatt på väg där vi var förra veckan. Är det otydligt? Ja, då är det väl lite som livet är själv.
Därför att ett bibliotek, det har ju massa böcker, det har ju paketutlämning och allting, så det finns ju massa idéer kring det. Mm. Och jag har också varit intresserad av att slå ihop offentliga och privata verksamheter med varann. Jag tror att det är ett måste. Det är inte ur ett politiskt perspektiv. Nej. Det är ur ett samhällsperspektiv.
Nej, men det här är ju så, det är ju en, jag vet inte, ett symptom. Det du beskriver är ett symptom på vart vi har varit på väg sedan 80-90-talet. Jag läste en artikel om just om bibliotek, om idén om offentliga bibliotek skulle lanseras idag, så skulle den röstas nej till i riksdagen. Det skulle vara helt omöjligt att genomdriva en sån reform. Och väldigt mycket av de här institutionerna som finns på plats idag, de byggdes ju upp för jättelänge sedan. Kan jag ge dig rätt, alltså den här, vet, synen på samtiden, synen på människan, synen på vad ska man göra för någonting, den har försvunnit lite grann i allt ekonomisnack. Och jag är ju ekonomen, så att jag kommer verkligen från kalkylarket. Ja. Så nu sitter du, eller satt du och tittade på en affärsmodell på hur man skulle kunna göra ett bibliotek lönsamt. Varför det? Jo, för att alla kommuner, alla verksamheter ser bara rent ekonomiskt på varje sak som de gör. Och de ser inte de här mjuka värdena som när du sitter och gaggar med mig eller någon annan här över en öl. Nej. Som bartender. Ja. Och värdet i det samtalet, så hur ska man mäta det? Det, är ju, det värdet är ju mycket större än den transaktionen för en öl som du har gjort.
Absolut.
Ja, och då krävs det massa människor som vågar, alltså, som inte bara följer sina matriser, alltså tickar i sina ark, nu har jag gjort det här, nu kan jag gå hem och käka middag.
Exakt, man kan ju säga när jag öppnade den här restaurangen så visste jag redan från dag ett att jag skulle öppet här året runt. Ja. Vilket är helt hål i huvudet för alla. Ja. Men jag vågade inte säga det, för då tänkte jag så här att ni kommer tycka att jag är helt galen. Mm. I år är det ju andra året som vi har öppet på julafton också. Ur ett matematiskt ekonomiskt perspektiv, nej. Men ur ett långsiktigt perspektiv, ja.
Absolut, jag förstår.
Ur ett varumärkesperspektiv, ja. Det är ju liksom McDonald's-principen.
Ja, men och då kommer du tillbaka. Det här har jag tänkt på mycket. Det här med, tidigare i alla fall var det alltid starke män ute på orter. Både i kommuner och ute i orter så fanns det en stark man, någon gammal brukspatron eller någon annan som hjälte på byn, som hade pengar och framförallt väldigt mycket att säga till om. Då gjordes väldigt mycket saker som vi aldrig skulle kunna göra idag när vi sitter i konsensusgrupper och har våra mallar och våra matriser som ska fyllas i. 20 pers vågar inte ta ett tufft beslut. Nej. Men en person som vet att jag är helt ohotad, så även om det här nya badhuset går åt helvete, så kommer jag bygga det ändå. Pang, så gör jag det. För nu ska ungarna kunna bada. Kalkylen går inte upp någonstans, men nu kör vi. Och det där kan jag sakna, att vi saknar både starka män och starka kvinnor som bara, du vet, alla andra är ja-sägare runt dem. Men det är bra, för de är så jävla duktiga. Så de ska bara ha doers runt omkring sig. Och det farliga i det är såklart att du får massa knäppskallar.
Absolut.
Som har massa ja-sägare runt omkring sig.
Och tittar man ofta på saker som har blivit, så är det ju liksom en galning som har dragit över. Den bara, jag har jobbat i Danmark med Svarta Diamanten, biblioteket där.
Okay.
Det är ju liksom, du vet, när det byggdes, han sket ju fullständigt i allting. Han bara, vi ska det här. De bara, okej. Och idag är ju det helt fantastiskt. Idag är det ingen jävel som frågar sätter det.
Nej.
Men då...
Och skulle du komma som förslag nu så skulle du röstas nej.
Nej, det är klart att det skulle göra det.
Ingen skulle våga sticka
Absolut.
Ut nacken.
Absolut.
Eller halsen. Ja. Nej, det är... Vad skönt. Du har ju två snillen spekulerat här. Två medelålders män har hittat en jävligt bra plan. Vi behöver hitta knäppskallar som har en jävla pondus och säga till saker på byn eller i området där de bor, som driver igenom saker. Vi ska skapa organisationer runt omkring dem som får det att hända.
Ja, jag tror... Ja, absolut. Men jag tror också det här med... att anställa människor. Jag tror ju att det är extremt farligt vad man håller på med i många kommuner idag. Att man bara anställer en viss typ av människor.
Mm.
Det är alltså... Om man ska utveckla någonting så måste det vara skav.
Vad är det, alltså, skav?
Skav. Mm. Alltså det är jobbigt.
Mm. Ja. Men det här avskyr svenskar. Danskar är superduktiga på att bråka och jävlas med varandra och stå och skälla på möten. Och svenskar gillar ju inte det alls.
Nej, men det blir ju därefter.
Mm. Ja, absolut.
Ja. Och det blir ju ingen höjd.
Nej, men alltså, jag har jobbat en hel del med danskar och de beskriver sig själva som små och snabba och vet, men det blir inte så bra. De har heller bra. Det blir inte lika bra som när svenskarna gör när de tittar på sina industrier. Vi har ju jättestora industrier, musikindustrin, stålindustrin. Så de jämför sig själva med, de är en liten båt som snabbt kan manövrera mellan skären och ta sig snabbt fram, medan svenskarna är liksom en oceanångare. Så när väl kursen ställs om, och det tar en jäkla tid för kursen att ställas om, då ångar vi på och tar över.
Mm.
Så vi har ju fördelar i vår väldigt slöa konsensusmodell, att när det väl som landet samlas, eller landet, när folk samlas åt ett håll, så kommer det att funka. Men det tar en jäkla lång tid att komma dit. Så vi tappar jättemycket på att vi inte är snabba nog.
Mm. Men jag upplever också danskar som ganska hierarkiska.
Väldigt hierarkiska.
Alltså mer hierarkiska än vi liksom.
Ja, absolut. Och cheferna älskar att skälla ut sina underordnade framför alla andra. Ja. Det är en så här, verkligen en så här mobbingkultur som alla är med. Och direkt när du själv blir chef, då har du någon att skälla på. Då skäller du neråt. Men de älskar bråk. Och jag var väldigt ovan vid det. Men tyckte samtidigt att det var lite kul. Jag avskydde ju de här mötena.
Ja.
Men det fanns något ganska fräscht i det faktiskt. Ja. För att vi har mycket att lära oss av det, tror jag, svenskar. Men som sagt, Sverige har ju ändå då fullsmockat med helt otroligt galna entreprenörer som har genomdrivit helt otroliga saker, helt mot konsensus, mot alla människor egentligen, och ändå lyckats. Så på något sätt så har vi ju det där, vi idoliserar ändå den här, det unika geniet i Sverige.
Mm.
Men vi vill ju inte ha massvis med småföretagare som alla är små unika genier, utan vi skapar stora enheter med massa tjänstemän som sitter i och fyller i sina Excel-ark runt de här enstaka genierna som vi tillåter. Om det är lite jantelag kanske man ska inte sticka ut, men vi kan tillåta att 20 pers gör om de skapar stora företag.
Och jag var ju där och när jag slutade på kommunen så hade de en fest på mig. Och alla var så glada för att jag skulle sluta. Och de var så glada
för
att
jag
skulle liksom få börja i privat värld.
Ja.
Och för mig har
de var så glada att bli av med dig för att du var jobbig.
Ja, antagligen så var de väl det. Jag var jävligt ledsen över att de inte tyckte att jag behövdes där. Ja. För jag vill hävda fortfarande att är det någonstans jag har gjort nytta så är det där.
Ja.
Vi ska släppa det där, men... jag lärde mig otroligt mycket på de där åren. Mm. Men jag lärde mig också liksom där... jag flyttade Kungliga Operan till ett båtvarv på Ljusterö. Och jag flyttade en hel produktion dit.
Ja.
Med två bajamajer. Den fackliga samtalet var jävligt svajigt. Och så invigde kulturministern det här. Jag var ju liksom jävligt men du vet, jag var ganska hög på mig själv och stolt. Jag tyckte att jag pikade liksom. Förstår du?
Ja.
Det var inte så jävla många som hade gjort det.
Nej, men det är ju en jättecool grej att göra.
Ja, förstår du? Det jag då upptäcker i det här, vet du vad det jobbigaste är?
Nej.
Det är det jag menar är varför jag blir svart inombords. Så du säger, du är barnslig, Karl-Oskar. Det som blir hela skiten som jag håller på med, det är liksom ett intern bråk mellan de lokala politikerna. Vem som ska sitta var och vem som ska sitta närmast kulturministern.
De små människorna.
Och att de tycker fan inte det här är roligt. Nej. För vad ska någon kändare människa göra här än mig?
Just.
Och jag var ju så jävla naiv, så jag tänkte så här, ja men vad fan, nu här får vi ju det här.
Ja.
Det var ju det här ni beställde.
Men du har ju behållit den inställningen eller den naiviteten. Och det är ju helt fascinerande att du kan behålla den efter allt du har gått igenom. Det är otroligt. Det är ju nästan, det är en envishet.
Ja. Jag tycker om att vara naiv.
Mm. Ja. Ja, det är ju en farlig egenskap, tänker jag då, som egenföretagare. Alltså, det...
Nej, men liksom där är jag väl inte naiv på det sättet. Nej. Men förstår du liksom?
Ja.
Jag skulle inte säga att jag var så jävla naiv där heller.
Mm.
Förstår du? För då hade aldrig de här sakerna gått. Med privat och kommunala medel och det. Det hade aldrig liksom gått. Det var ju en jävla apparat att göra det här. Men...
Jag skulle nog låta allt det här goda i det projektet överglänsa allt det här småkäbblet.
Ja, och vilka vi kommer, det är det här,
jag är helt, det är skulle, det här jag skulle ha glömt bort det, ja. Idag när jag skulle berätta historien idag om jag hade gjort det, skulle jag bara säga, jag gjorde en jävla ballgrej, kolla vad jag gjorde, flyttade över den här produktionen, titta vad toppen det blev, och sen är historien slut där, inte, och sen började politikerna käbbla, ja det är klart de
men
gör.
Det är det jag alltid fokuserar på.
Nej, jättekonstigt.
Ja, men det är också så här, om jag gör någonting som är stort eller bra.
Ja.
Då när det sker.
Mm.
Du vet, då jag tänker bara på problemen. Jag vet att det ibland är fel. Alltså, jag har ju gått i terapi. Jag har en mentor som jag går till och pratar.
Ja, det är jättebra. Och det är ju också att män i 50-årsåldern som faktiskt tar hjälp av mentor. Jag blir lite avundsjuk.
Ja, men
jag skulle
alltså
ha lite spärrar för att göra sånt.
Jag insåg extremt tidigt i mitt liv, därför att jag också gjorde, alltså jag gjorde någon slags resa där jag klev ifrån mina föräldrar. Förstår du?
Ja.
Det mina föräldrar påstod, det insåg jag ganska tidigt. Nej, det stämmer inte.
Mm.
Förstår du?
Absolut.
Nej, det här är inte riktigt sant. För att jag var också nyfiken på liksom det de sa om andra människor.
Mm.
Jag var liksom tvungen att prova.
Ja, du var tvungen att visa om, se om de hade fel även där.
Ja, exakt. Mm. Förstår du? Sån har jag varit. Jag har liksom varit här. Okej, jag är nyfiken på det här. Då måste jag undersöka det.
Ja. Men går du tvärs emot generellt sett bara för att det är du som person? Så om någon säger alla går till höger, då vill du ändå testa och se vad som finns till vänster?
Nej, det är inte så att
jag... Det handlar bara om dina föräldrar?
Ja, det handlar om om jag anser att man ska gå till vänster, då går jag till vänster.
Ja, absolut, du förstår. Men det är inte bara att du alltid vill gå motsatt alla andra för att det är du som person som alltid vill gå åt andra hållet.
Nej, men däremot om de sätter upp en fånig skogräns på förskolan, på av de skorna, då kliver jag alltid över den skogränsen. Bara för att det är så jävla korkat. Det är så låg nivå.
Ja.
Men då är det bara liksom ett straff mot... Och så säger jag, oj, jag såg den inte. Kanske skulle vara lite tydligare.
Ja.
men
är du en sån som parkerar i handikapprutor också?
Nej, skulle aldrig göra. Svinlaglydig, åker aldrig, fuskåker aldrig kommunalt.
Men skogränsen, där blir du plötsligt lite pirat.
Nej, men det är så här, din mamma jobbar inte här. Alltså, förstår du?
Ja.
Min pappa har gjort många konstiga, dåliga saker, men han har sagt...
Då lägger du ut snusen i koppen och ställer den på disken när det står din mamma jobbar inte
här. Han har sagt till mig så här, men ett företag har alltid liksom en som är helt värdelös. Och det är bra för företaget, för då får de andra känna sig bättre.
Ja.
Jag tycker att det är ganska bra, liksom.
Ja. Det här sa din farsa?
Ja.
Ja, men det var ju en bra sak.
Ja, det var jävligt bra
sak. Kan man ju brodera på och hänga upp på väggen.
Ja, exakt. Ja, men det tänker jag ofta på. Men tidigt där, när jag liksom började göra någon form av liksom andra karriär.
Mm. Nu pratar vi kommunkarriären.
Ja,
eller?
Kommunkarriären.
Ja.
Ja, jag tycker inte att man kan kalla att jag gjorde en teaterkarriär, men en liten karriär gjorde jag inom det.
Ja, du är den enda jag känner som har en IMDb-sida i alla fall.
Ja, det vet jag inte ens att jag har.
Men, oj. Ja, okej.
Ja. Då bestämde jag mig för att jag tyckte att jag tjänade ganska mycket pengar.
Mm.
Och jag tyckte också att jag skulle investera i att gå i terapi.
Okay.
Själv.
Ja.
Eftersom jag inte hade pluggat eller någonting. Men jag tyckte att det var en investering för mig. Idag skulle jag prioriterat och köpt en privat pryl på Handels, men jag visste inte att det fanns då.
Nej, nej.
Så jag gick i terapi, och jag förstod också att, det förstod jag tidigt, när jag började med teater så var jag extremt målmedveten med att söka upp dem jag ansåg var bäst. Jag har alltid sökt upp, jag har alltid letat efter den som är bättre än mig själv.
Det är en väldigt smart strategi.
Vilket gjorde att jag träffar på redan på gymnasiet, när man ska göra praktik, så gör jag praktik med Johan Rabeus.
Okay.
Som jag senare filmar med då, liksom. Mm. Därför att jag var intresserad av hur han kunde spela det han spelade.
Ja, men okej, okay, det är ju ett sätt att se på det. Men det kan ju också vara ett sätt att se på det som att du var jäkligt driven och du ville bli framgångsrik, och därför ville du komma nära människor som var framgångsrika, absolut, så att de skulle kunna hjälpa dig i karriären.
Absolut, ja, det var väl någon både och. Ja. Men sen när jag började på kommunen så använde jag också samma strategi. Att jag har, och det är samma här, jag har samlat på människor genom åren som jag anser är smartare än mig. Mm. Och de människorna har jag sagt tydligt till så här: du är jävligt smart. Mm. Jag skulle vilja kunna gå och prata med dig. Mm. En sån person har jag haft sen strax innan 30. Okay. Som jag går till. Jag ringer honom om alla mina problem.
Mm. Det är häftigt. Jag är som sagt, jag är lite avundsjuk. Jag gör ju alla de här samtalen med min fru.
Ja, men jag har ju ingen fru.
Nej, men jag gör dem med min fru. Jag sitter och tänker, har jag någon man eller någon annan vän som ringer och pratar. Alltså jag har en gammal barndomskompis som jag nog skulle kunna ringa och prata med om i stort sett allt. Men jag tar nog allting med min fru. Så är det nog.
Varenda och liten tanke och problem. Det kan jag vara avundsjuk på. Ja. Jag kan vara avundsjuk att jag ser på er här. Ni var ju här senast igår.
Ja.
Sen fattar jag att det är, ja, det är väl som i alla äktenskap. Men ni har ju ändå jävligt roligt. Någonstans.
Jo, vi har jätteroligt fortfarande. Och har haft hela tiden. Det var nog väldigt bra. Jag var ju borta väldigt mycket när jag hade min stora fina karriär och jobbade på fina jobb. Då var jag ju, reste jag mycket, och reste jag inte så var jag på...
Ska du säga vad det är som är din fina... Vi säger ju alltid att... Jag tycker att det kantrar lite där när vi pratar om mig. Att jag framstår som ett jävla...
Jag vill ju inte att det blir så här LinkedIn-podden. Men absolut, jag började som revisor. Så att från början är jag en sifferkille. Och det var ju liksom på den här liksom juppietiden, sent 80-tal, tidigt 90-tal, när jag pluggade på gymnasiet och sen på universitetet. Så jag skulle bli en sån här juppiekille, skulle tjäna massa stålar, ha en fräsig bil. Var superseriös. Jag kom ju från Danderyd, där jag hade varit klassens clown, och hamnade i ett gymnasie där jag blir plötsligt en av de bästa i klassen, för jag flyttade till en annan kommun. Eller inte, jag flyttade inte, jag var tvungen att gå i skola i en annan kommun. Och där var jag jättesmart och fick jättebra betyg och insåg att fan, jag kan ju tänka om helt om mig själv, vad jag ska ta vägen.
Och får jag stanna där då? Mm. Det där tycker jag är så fantastiskt.
Ja.
Jag har ju sagt till mina barn så här: nej för helvete, gå inte på det där gymnasiet. Du kommer bara må dåligt.
Mm.
Det är bara massa an och människor som är helt störda, anorektiska och skär sig i armarna och har självskadebeteenden.
Ja.
Och så buntar man ihop 25 tjejer. Och va? Mm. Nu ska vi se vad som händer.
Ja.
Mår någon dåligt här? Ja, gå på det där jävla sunkgymnasiet.
Ja.
Du kommer ha det så jävla kul. Ja. Och du kommer pika rent inlärningsmässigt.
Absolut.
Vad tror du de väljer?
Och jag har haft det här samtalet med mina barn. Ett barn valde att flytta till den fina kommunen för att plugga.
Ja.
Och det var ju en chock att komma här från Norrtälje då, och liksom grundskolan här, till det här gänget då som jag gick i skola med, i grundskolan med, alltså Täby, Danderyds ungdomar.
Ja.
Det var stenhårt, jättesvårt att komma in, jättesvårt att få kompisar, taskiga jävlar.
Uh-huh.
Barn nummer två väljer att plugga här lokalt.
Uh-huh.
Funkar jättebra, bra kompisar. Och sen nu har vi tredje barnet som precis ska välja, och vi håller ju på att tjata på att han ska välja och ta det lokalt här också. Men i alla fall, jag pluggade i en annan skola, eller i en skola i en annan kommun, och var plötsligt en av de bästa i klassen. Fick bra betyg och insåg att jag har en helt annan möjlighet nu än vad jag trodde tidigare. För jag spelade i band och höll på med teater i skolan och var en sån här, du vet, flöt runt lite, och ja, du vet, direkt när det var en sån här Lucia-firande så bara, Martin och Mange och mitt mitt kompisgäng bara, är vi i bandet? Så, här, vi, så bara försvann vi från alla lektioner i 2 veckor och skulle repa till Lucia. Så att vi, du vet, vi var typ så här små snorungar som satt längst bak och snusade lössnus och lyssnade på hårdrock och plockade med någon, ni vet, någon hela förgasare till någon moppe eller någonting sånt där. Vi var snorungar. Och bara satt och garvade och jag satt och ritade seriefigurer och du vet, bara, det var min karriär i grundskolan. Sen bytte jag spår helt och när jag plötsligt blev klassens ljus och sen så pluggade jag på universitetet och inte bara det, jag läste dubbel hastighet. För jag märkte att jag var ju skitbra på det här. Jag fick ju liksom, på den tiden fick man ju VG och G och sånt här på tentor. Jag fick VG på alla tentor, bara fan, jag var ju jätteduktig på det här.
Vi tar en liten paus och zoomar ut. Och så fortsätter vi om en vecka igen. Varmt välkomna ska ni vara. Hej!